Tror du det finns hopp? Jag menar, du träffar ju säkert många par där, det, där en otrohet har förekommer. Det kanske är orsaken till att man söker då proffshjälp.
Ja, visst finns det ju hopp, men det finns, då behövs det mycket, krävs mycket motivation. Mycket kommunikation. Det är en svår resa. Men visst finns det solskenshistorier.
Relationspodden Norrena och Frans här, hej. Och det är inte bara Eva och Hanna som sitter här idag, utan vi har också bjudit in en gäst som var väldigt efterfrågad och efterlängtad, nämligen Sex Malin. Hej Malin.
Hej.
Malin Wik Norman heter du på riktigt, är sexolog och fungerar också som parterapeut. Och vi bjöd in dig därför för att vi brukar emellan samla ihop ett gäng frågor som vi behöver lite expertis i och hjälp med att besvara. Och det har vi gjort också nu, och vi tänkte att vi delar upp frågorna nu i två olika delar. Idag kommer vi att prata om olika relationsrelaterade frågor, och sen nästa vecka så kommer vi att prata om sex och vad som händer där. Så att man vet att man behöver nu inte, vet du, stänga av ifall man har barn i bilen eller så här. Att det här borde vara ganska rumsrent, det här avsnittet.
Men vänta bara på nästa vecka.
Var är G-punkten?
Ja. Det får vi veta, men först om en vecka.
Men det kanske barnen också behöver få veta.
Ja, det kan vara bra
i något skede. Behöver alla veta det här. Yes, men Malin, du är här för att besvara frågor, och jag tycker att den här första frågan känns ganska bekant faktiskt. Mm.
Det är signaturen Trött mamma som har skrivit till oss så här. Hej relationspodden, alltså jag vet inte vad jag ska göra. Nu är alla så taggade för sommaren och ledigheten, och jag vill bara gå och gömma mig. Jag är så himla trött och urlakad, och jag bevar för sommaren och semestern. Jag orkar inte med mina gnälliga barn. Jag irriterar mig på allt som min man säger och gör. Jag skulle helst vilja vara ensam på semestern, men täcks jag ta ledigt från familjen ens för några dagar? Eller jag vet ju nog att jag får, men det känns så hemskt att man vill gömma sig från sin egen familj, skriver Trött mamma.
Mm. Det här dåliga samvetet som vi ska gå och bära på hela tiden som mammor. Ja, men jag känner också igen mig i det här. Och jag tycker att du absolut ska ta lite semester från familjen. Och du får och du ska. För jag tänker att det är nog lätt att man bränner ut sig. Känner man så här, man är så här trött, så då kommer ju också den här omtalade väggen emot på annat sätt. Att man helt enkelt blir bara värre. Att såklart göra saker som får en att samla energi. Det behöver ju inte heller vara så stora saker. Men att man får den här egen tiden. Och att man kanske ska få tänka tankarna ensam. Att man helt enkelt får lite lugn och ro. Man får vara i fred lite grann. Jag hör ju att det är ett dåligt samvete snarare kanske än att hon förstår att hon får nog ta ledigt.
Alltså jag tycker att det känns väldigt bekant. Jag kan känna igen mig i den där känslan av att man vill gömma sig från sin egen familj. Mitt tips är ju att skaffa en hund. För då måste man gå ut, och oftast så är det inte jättestor längtan efter att gå ut, speciellt på vintern med den, så man får gå i fred.
Ja. Och jag tänker att jag tycker att det här är ganska vanligt, att man tror att man inte som mamma ska få ta ledigt eller att man ska få ta den här egen tiden. Jag vet inte hur mycket jag tjatar om att vi måste få ha egen tid för att vi ska orka. Som förälder eller som partner eller som på jobbet, var som helst. Vi måste få ta vår egen tid. Så gömma, inte vet jag, inte behöver vi kalla det för gömma sig heller, utan att man faktiskt helt bara rakryggad får ta den här egna tiden. Mm.
Och jag tycker att en viktig grej här är att man lämnar hemmet. Jo, alltså inte behöver verkligen man åka till andra sidan av jordklotet, men kanske fast åka hem till en kompis eller åka ensam till sommarstugan några nätter, någonting sånt här. Men när man är där hemma, så då kommer ändå alla de där måstena.
Jo,
fast barnen inte gnäller just då, så är man sådär, vi har så mycket byggt. No, men jag måste göra det först.
Exakt. Ut, far, iväg med dig. Och sen kan det ju vara så också att man samlar ju energi på olika sätt. Vissa kanske samlar energi eller fyller på med att man liksom träffar sina goda vänner och gör någonting tillsammans. Men det är också en sorts av egen tid, för att man inte har de här barnen runt sig som hänger i byxbuntarna hela tiden. Utan Jo,
men varför är det så där? Alltså, tycker du, Malin, då du träffar par, att män har dåligt samvete för att vara lika mycket? För att jag tycker det här är lite av en kvinno- och en mammafråga.
Det är verkligen en kvinno- och mammafråga. Och jag tror att det är en norm som har levt kvar länge och som fortfarande lever kvar. Och jag känner att jag är liksom aktivt arbetar emot den själv personligen, och jag får också kämpa mycket med att liksom förklara mig. Att vi liksom hela tiden på något sätt, att när vi behöver den här egen tiden så måste vi förklara oss att varför och så här, varför håller vi på så egentligen?
Ja, och vi ska vara typ att vi naglar oss fast med naglarna vid klippkanten för att kunna få fara iväg några dagar på lite husmorsvila.
Exakt, eller och sen att lämna barnen.
Ja, hur kan du lämna dina barn?
Ja, precis, en pappa barnvakt nu.
Ja, och sen en sak också som jag vill säga till dig, trött mamma, alltså jag har ju varit ensam med mina barn ända sedan de var små, nu de tonåringar, så att jag förstår det här med att vara så trött och att man inte orkar med dem, och det betyder inte att man inte skulle vilja vara med dem och inte handla om dem och inte älska dem och bla 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 bla.
Exakt.
Utan det är bara det att man inte orkar och att man blir för trött i något skede. Och sen tycker jag också att man behöver komma ihåg det här att du behöver inte vara en pigg och en glad mamma efter att du har fått vara till Jakobstad över helgen. Utan det kan också hända att det här är en trötthet som är så djup att du efter 2 dagar på söndag att du bara liksom vill gråta för att du orkar inte vara hem igen. Att det är också förståeligt.
Ja, verkligen.
Jo, någonting har ju blivit skevt när man är så där att oj, yes, skolan börjar. Äntligen får jag vila när jag får återgå till mitt jobb. Att semester är ju till för att man ska få återhämta sig från jobbet, men för många mammor, kvinnor, så är det ju nästan tvärtom. Den här arbetsvardagen är lugnare, för då kan man stänga ofta av huvudet i 15 minuter utan att någon typ bränner sig på spisen eller någonting sånt här.
Jag tror faktiskt att det är väldigt, för väldigt många en semester att ta sig till jobbet. Om man nu trivs på sitt jobb såklart, det är ju också en annan sak sen, en annan diskussion. Men jag tänker att det är nog många som får liksom den här vilan och den här vuxentiden, och man får umgås med vuxna och så här. För många.
Vi stannar märkligt nog lite kvar på samma tanke i nästa brev som kommer från, det här var trött mamma och det är frustrerad fru som har skrivit till oss så här. Vi bor i min hemstad och min mans föräldrar bor utomlands. Så på sommaren vill han såklart att de hälsar på, och det vill jag också. Men det känns som att han sätter all sin lediga tid och uppmärksamhet på att smöra för sina föräldrar. Och så förväntar han sig att jag ska ställa upp och traktera dem. De umgås och har kul, och det unnar jag ju honom. Men nu har det blivit så att halva min semester går åt till att oavlönat driva bed and breakfast. Vi har inga barn ännu, men när de är här så känns det som att jag har 3 barn.
Ja. Nej, men alltså nu vet inte jag riktigt. Prata ni tillsammans, alltså prata med din man. Berätta att du tycker att det känns väldigt jobbigt. Du kanske har gjort det, men jag tycker att du ska göra det igen, och du ska absolut inte driva någon bed and breakfast, utan det, han ska lika mycket också hjälpa till. Det är ju också hans föräldrar. Jag tänker att inte det är ju din, det inte ska du ju hålla på och passa upp dem, utan han ska ju, jag tycker att det är mer naturligt att han ska hålla på och passa upp dem, om det nu är hans föräldrar som kommer att hälsa på.
Och de kan väl laga sin egen mat?
Det också, verkligen. Det var det nästa jag skulle säga. De kan själv, men kan de nu inte själv, så då måste han ju då hjälpa till. Inte ska du hålla på och passa upp inte. Sen tänker jag också att det är ens svärföräldrar som kommer att hälsa på, att man kanske också vill visa den här lite glansiga sidan och att jag nog är en duktig fruga. Men du behöver inte vara en duktig fruga. Absolut inte. Du är lika duktig fast du inte håller på och passar upp, utan prata med honom och säg som du tycker, eller som det är, och att hur du känner att du inte orkar, att du tycker inte att det är så kiva.
Och jag tänker till och med att det är bättre om hon inte hänger med precis hela tiden. För jag tänker att skulle jag inte ha sett mina föräldrar på länge och de skulle hälsa på, så nu skulle jag nästan hellre umgås med dem lite så där bara vi tre. Och att nästan så där, att sen också se till att, jag och min man har varit gifta så länge så det är inte så stor skillnad. Men att den här partnern kan bli lite utanför i det där. Att till och med unna honom att vara på 3 man hand med sina föräldrar, och så gör hon någonting annat under tiden.
Ja, exakt. Igen, far iväg.
Ja, vårt patentlösning på alla problem.
Jag tänkte också helt samma.
Lämna platsen.
Ja. Jag menar, åk till Nice. Vad ska du sitta där i Malax eller Ekenäs eller vad ni nu sen är?
Och koka potatis till svärföräldrarna.
Nej, de kan koka sin egen potatis.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Nej, men jag tänker att jag har ju jättemånga många vänner runt omkring mig som också är fruar. Och man kanske vill visa den här lite bättre sidan när svärisarna kommer på besök. Att, nej, men lägg av med det. Ni behöver inte visa någonting. Ni är nog väl omtyckta ändå. Att diskutera med partnern din och komma överens om att ni delar på jobbet och gör tillsammans. Det är nog inte mycket roligare när man gör saker tillsammans, tycker jag. Har man en grillkväll så deltar alla och inte någon bara sitter på rumpan på stolen utan att alla hjälper till.
Det känns ju lite som att det här är lite samma en kvinnofråga också. Att jag tror att det är ganska många få män som skulle ställa sig vid spisen i 2 veckor och laga mat åt sin frus föräldrar på semestern. Ja, din gör det. Men han är redan tagen.
Han är redan uppe.
Ja, det här brukar man säga att ja, du har skolat honom väl. Men det här borde kanske alla göra. Det borde vara självklarhet att det inte förväntas av en.
Nej, jag tycker inte. Det här är sån här könsrollen nu igen lite grann. Att vem ska liksom stå och kocka och fixa. Utan nej, diskutera, prata, kommunicera med varandra. Och redan innan de kommer. Ni vet ju säkert på förhand när det är dags att svärisarna tar en trear. Så då har ni liksom bestämt hur ni ska göra så att man inte missförstår varandra eller att det blir något otalat.
Hur länge månader de stannar? Jag blir lite nervös av det.
Här står halva semestern.
Ja, hur stort hus har ni? Liksom, hur är det sådär?
Kan inte Sverige som bo på hotell?
Ja, gud.
Skulle det inte vara bekvämare för dem också, menar jag?
Ja, men verkligen.
För jag tycker det värsta som finns är att länge vara inneboende hos någon. Det går bra kanske 1 eller 2 nätter. Sen börjar jag tycka att jag är bara i vägen.
Mm. Ja, men jag kan tänka så här, tycker han att det är så kiva att de är där halva semestern?
Han täcks inte säga.
Nej, kanske. Inte tycker jag det är så jättekiva att liksom ha föräldrarna flera veckor på soffan. Alltså, det finns ju en orsak varför man någon gång helt enkelt klipper navelsträngen och flyttar ut.
Exakt.
Ja. Fast jag tycker hemskt mycket om mina föräldrar, mamma, om du hör det här. Så. Ja.
Det är inte fråga om det där igen, utan
nej,
det är bara lagom är
det
bäst.
Det är så, lagom är bäst.
På tal om att flytta, det här var nu en väldigt skranglig åsnebrygga igen. Men vi ska prata om att flytta och flytta ut och då barnen har flyttat ut här i vårt nästa sommardilemma.
Ja, och här kommer vi ju in på en av våra klassikerfrågeställningar, nämligen otrohet får vi mycket brev om. Och här har vi ett till som kommer från bedragen. Min fru har varit otrogen flera gånger. Hon har alltid erkänt och sagt att hon ångrar sig. Och jag har förlåtit henne varje gång. Vi har fortsatt att leva ihop. Men nu är jag ju sårad. Och jag börjar också vara ganska trött på allt sammans. Ingenting tyder på att hon skulle ha förändrats. Så säkert kommer det här att hända igen. Men vi har barn tillsammans. Och jag har nu tänkt att jag ska bita ihop tills barnen har flyttat ut. Det är några år kvar nu. Eller är det fel av mig att tänka så här? Så funderar bedragen.
Ja, jag tycker ju att han absolut ska tänka på sig själv. Jag får lite ont i hjärtat när jag läser den här frågan. När jag också hör att hon har varit otrogen ett flertal gånger. Och att hon ångrar sig men att det typ händer igen och igen och igen. Det är ju nog någonting som är hemskt tokigt här. Han förlåter henne såklart, för jag tänker att han också på något sätt desperat vill ha kvar sin partner och tänker att förlåta jag så blir allt bra och så händer det igen. Så jag tänker att ändå så måste man göra någonting åt saken på allvar. Jag tänker att parterapi definitivt vill man jobba med det här. Man kommer inte ur otrohetsaffärer bara så där, utan det krävs mycket jobb. Finns det inte motivation hos henne eller hos honom så tycker jag att han inte ska vänta tills att barnen flyttar ut. Jag tycker att han ska tänka på sitt eget mående, för han mår inte bra här. Trött på allt sammans. Väldigt trött. Så jag tycker att han ska fundera på vad vill jag, vad behöver jag.
Mm. Det låter lite som att han är en gammal dörrmatta. Och att hon lite ser lite honom grann som en dörrmatta också. Att han har förlåtit mig inte bara en gång utan flera gånger.
Jag kan
göra vad jag vill.
Ja, så är det nog lite. Det händer igen och igen och igen. Och jag försöker liksom se lite hans perspektiv på det här. Och det är det jag menar, att han förlåter i hopp om att, att men det bara händer igen. Så det är ju det är tokigt. Det blir inte bra det här. Dörrmatte.
Mm. Tror du det finns hopp? Jag menar, du träffar ju säkert många par där en otrohet har förekommit. Det kanske är orsaken till att man söker då proffshjälp.
Ja, visst finns det ju hopp, men då behövs det mycket, krävs mycket motivation. Mycket kommunikation. Det är en svår resa, kan jag ju säga. Verkligen en svår resa. Just det här med tillit och anklagan och att det liksom diskussionerna går till det. För det händer hemskt enkelt efter otrohet. Att det blir lite offer, kofte, syndrom i allting. Och det är ju också ett lidande. Så svårt, men visst finns det solskenshistorier.
Jag kommer att tänka på en sån här, kanske nu ett solskenshistoria, men ändå ett tankeväckande brev som vi fick in här för något år sedan när vi just pratade om otrohet här i podden. Och det var ett par som såg en sån här otrohetsaffär som så där märkligt nog egentligen var det som räddade deras äktenskap. För att det var efter den där krisen som de började värdesätta sin relation på ett helt annat sätt.
Yep.
Att nu när det här håller på att slitas ur händerna på oss, så nu förstår vi att det här är någonting vi har inte de senaste åren riktigt förstått att vi måste kämpa. Och därför gick det nu så här. Men nu blir det här en väckarklocka. Så kan det också gå. Men
absolut.
Det förutsätter ju nog att den där otrogna parten på riktigt ångrar sig. Jo. Och det känns ju som att hon kanske nu måste säga förlåt, jag ska aldrig göra det här på nytt. Men ingen köper ju det.
Nej. Det krävs nog jättemycket arbete. Just det här förlåt, ja, det ska aldrig hända igen. Det brukar jag säga att det är en större fara att det faktiskt händer igen. Utan det är ju då som arbetet behöver sättas in. Kommunikationen och transparensen och sådär, att man faktiskt är motiverad.
Ja, och jag tänker också att man är ju inte otrogen så där över en natt heller. Att det har ju antagligen varit problem där före som har lett till den här otroheten. Att det är väl det också som kommer upp, till exempel på din mottagning sen också. Att, ja, men det blev så här därför att du bla 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 bla.
Vi gräver.
Ja.
Precis.
Och det som vi också har konstaterat flera gånger här i podden, eftersom barn till frånskilda föräldrar har skrivit till oss ibland och konstaterat att oj vad allt skulle ha varit bättre om mamma och pappa skulle ha flyttat isär några år tidigare. Mm. Att det var betydligt mer tärande för det där barnet som kanske nu är vuxet och ser tillbaka att leva i ett hem där föräldrarna inte mådde bra. Och att det blev lugnare sen när de flyttade isär. Ja visst, det var bökigt och två adresser och så här. Men när föräldrarna var mer tillfreds med tillvaro mådde också barnen bättre. Så det är bara som en tanke att det är inte alltid det bästa för barnen att klamra sig fast vid den här relationen med näbbar och klor.
Nej, och jag måste säga att gå skilda vägar, många ser som skilsmässor som misslyckanden. Och jag brukar säga att se inte som misslyckanden, att se det faktiskt som ett lyckande. För att man har på något sätt också kommit liksom fram till att det här behöver vi göra för att må bra. Det är ju ett lyckande det. Då har man ju gjort ett bra beslut utifrån liksom varandras mående. Att man alltid säger, gud, de här skilt sig och vilket misslyckande. Men sluta, det är inte alls misslyckanden, utan de har faktiskt gjort ett beslut som har tillfört välmående.
Det där var en bra tanke. Det kommer jag att lägga bakom öra, Malin. Mm. Nästa brev handlar också om tar också upp ett tema som många brukar skriva till oss om. Det gäller nämligen alkohol och alkohol på sommaren som verkar vara lite extra laddat. Här står det så här. Sommar är en skön tid att njuta av kvällssolen på terrassen och då skulle jag gärna ta några glas vin eller någon öl. Problemet är att min sambo har alkoholmissbruk och jag märker det att om jag öppnar en flaska, ja, då ger det liksom honom en signal till att det igen idag är okej att supa sig full. Han brukar göra det här själv då jag har gått och lagt mig, men om jag är uppe senare så är jag rädd att kvällen resulterar i att han då förväntar sig att jag ska sitta uppe och lyssna på hans fylleprat, även om jag då bara skulle ha villat njuta av ett glas vin och gott sällskap. Lättast för mig är ju att sluta unna mig såna här stunder och då blir det inget gräl heller om jag bara går och lägger mig. Han vet hur jag tänker om det här, men det resulterar inte i förändrat beteende från hans håll. Jag skulle gärna höra era synpunkter på det här. Jag vill ju inte vara en martyr som aldrig unnar mig själv någonting, men jag vill inte heller sitta som sällskapsdam åt någon som inte minns vad hen har sagt en minut senare. Signaturen om och om igen 39.
Ja, jag tänker att det här är ett laddat laddat ämne när det kommer till alkohol. Det tror jag att det är lite för oss allihopa. Alla har vi någon som kanske dricker lite väl mycket i vår närhet. Det är nog svårt. Han behöver ju definitivt hjälp, tänker jag. Hur motiverad han är till det, det kan jag inte svara på. Det tror jag kanske inte att han riktigt är heller. Så är det ju ofta tyvärr. Sen är det också så att alkohol på något sätt är lite accepterat i vårt samhälle. Att det är liksom, det så har det varit i alla dess tider.
Och det semester, det går ja, liksom till.
Ja, exakt. Mm. Att man får liksom supa lite var och varannan dag. Men det är ju alltid någon som lider och det är ju nu den personen som har skrivit in här. Och jag hör ju ett lidande samtidigt som det ändå är någon sån här lättsam ton i det här brevet. Ändå liksom att nå, hur ska jag göra? För han super ju ändå. Och så, men jag tycker inte ändå att det är så kiva. Inte det är kiva för henne att sitta där och se på när ens partner super sig full varenda kväll. Behövs det kanske vara en kommunikation kring att vad ska vi göra åt den här saken? Han vet ju vad hon tycker om det, men det bryr han nog inte sig om, tror jag. Man måste ju själv på något sätt inse att man har ett problem för att man ska ta tag i saker. Att en sån sorts av kommunikation, alltså en seriös diskussion kring att hur kan vi göra så att för det första att han mår bättre. Jag tänker, finns det någonting bakom varför han dricker varenda kväll? Och sen också, inte bara kanske vad hon tycker om det, för det blir också en sån här, ett påhopp och då lyssnar man inte. Utan också hur hon mår kring det här och hur kan vi tillsammans ta oss ur det här. Att man måste få det liksom svängt till att vi hjälps åt att komma ur det här. Så att han inte kanske känner sig heller så ensam. Jag tänker att det finns någonting bakom. Varför super han sig full varenda kväll?
Mm. Jag jobbar en del med det här i och med att vi har en sommarpratare som berättar om sitt alkoholmissbruk och att vara en supande mamma. Mm. Nu vet jag inte när du som lyssnar om det har kommit ut eller inte, men det här kommer att komma i sommar och då har vi jobbat ganska mycket med det här temat. Och jag kan ju berätta att här i Finland så finns det ungefär 300 000 alkoholister som går till jobbet varje dag. Yeah. Ungefär 400 000 sammanlagt och det här påverkar ju då i sin tur jättemånga människor, att man i Finland uppskattar att ungefär 2 miljoner människor har någon typ av relation till någon som använder alkohol för mycket. Mm. Och då är det barn och fruar och släktingar och så här. Och det är inte bara männen som dricker, utan nej, det är kvinnorna precis lika mycket och mammorna och systrarna och allt det här. Så att det är ju ett sommarprat som man kan hålla utkik efter. Och sen skulle jag vilja säga just i den här mannen då sen att det finns ju antagligen, som du sa Malin, en orsak till det där och sen att du är inte ensam i det där. För det är också väldigt skamligt i det där, att shit, varför kan inte jag också bara ta det där ena glaset vin? Att jag ser ju att frun blir sur.
Ja.
Att han gör ju det knappast för att vara elak.
Nej. Jag tänker att det finns mera bakom där. Det här har säkert pågått en längre tid redan. Så det kan vara väldigt svårt att kanske nu så här plötsligt bara ta den här diskussionen. Men har man någon i sin närhet som kanske ser det här, kan man förankra den här diskussionen först med den personen? Kan man tillsammans på något sätt pratas vid om det här? Och hur? Men det är så mycket skam kring det här, så det är nog svårt. Man behöver hjälp. Båda två behöver få liksom hjälp. Hon på något sätt för att nå fram till honom och han att komma ur det här supande. Liksom.
Det finns ju inte jättemycket hjälp på svenska. Nej. I det här landet.
Tyvärr.
Det finns vissa föreningar som har samtalsstöd och grupper på svenska. Mm. Så att det finns hjälp, bättre och sämre, lite beroende på var man bor. Och så här. Men att, om man googlar runt lite så finns det nog hjälp. Och som anhörig också, att vad jag har förstått, vi har ju Eva gjort ganska många avsnitt om just det här med drickande. Och förra sommaren vi hade Christer Schultz här. No, i alla fall, han gjorde några avsnitt med oss om det och han sa just att för den anhöriga är det väldigt viktigt det här med att man sätter en gräns. Att det här är inte okej för mig. Jag tänker inte sitta hela min semester och titta på när du är i Finland liksom, dygnet runt.
Nej, här kan man ju lite nämna det här med medberoende. Hur snabbt man också kommer in i ett sorts av medberoende, vad det än gäller för missbruk. Och det är jättesvårt att liksom på något sätt balansen, den är så hårfin att sätta den här gränsen eller att jag på något sätt ändå sitta där och titta på det för att det är lugnare då. Mm. Man behöver få vägledning hur man ska ta sig fram i den här snåriga terrängen.
Jag tänkte just apropå medberoende, det här att vad som är det vettigaste för henne att göra, det kan vi ju inte svara på så där med säkerhet eftersom vi bara har ytlig kunskap om det här. Mm. Men att det inte ju heller alls är ett dåligt alternativ att vara jobbig och säga att vet du vad, jag vill ha ett glas vin nu. Men jag vet ju att det här betyder att du kommer att dricka upp resten av den där flaskan och fortsätta. Liksom att det är ju också en form av att man, om hon då avstår stoiskt och är sådär att jag kan ju bara inte nu dricka vin den här semestern för då kommer jag bara att vara delaktig att det går slint, slår slint varje kväll. Att om hon bara lägger sig platt där så är det ju också ett sätt som möjliggör det för honom att fortsätta.
Så är det. Jag tänker att hon nog någonstans har försökt sätta lite gränser. Han vet hur jag tänker om det här. Mm. Så jag tänker att det nog många gånger har sagts, men...
Ja, om han super då hon går och lägger sig på kvällen så man är ju stå här också. Ja, men sök hjälp och speciellt för dig själv. För du kan inte göra någonting åt din mans drickande. Att det är nog du själv som behöver söka hjälp och stöd av andra. För det finns många som är i samma situation.
Verkligen.
Malin, vi ska ta ett brev till här i det här avsnittet. Och det kommer från Trött pensionär.
Jag och min man har varit gifta i snart 46 år och trots att vi har fått flera barn och barnbarn, rest runt världen och överlag haft ett bra liv så är det stopp nu. Han har dessutom blivit väldigt sjuk de senaste åren. Jag känner mer att jag är som en sjukvårdare och han har i sin tur blivit så gnällig och negativ. Jag förstår ju att det är tungt att vara så begränsad i hemmet men jag börjar bli så trött på att aldrig få höra ett vänligt ord. Om jag fick välja skulle jag bara gå ut genom dörren och aldrig komma tillbaka, men han är nu ändå min man och jag kan inte bara göra det. Han skulle aldrig gå till en parterapeut, så ni kanske kan fråga Malin vad vi borde göra för att de här sista åren ens ska bli uthärdliga, skriver Trött pensionär.
Ja, där kommer vi nog tillbaka lite till det här som vi pratade om tidigare, att på något sätt finna den här egna tiden. Hon behöver verkligen få egen tid. Jag tänker, nu är hon inte, står inte att hon är närstående vårdare. Men hon säger att hon har liksom blivit lite som en sån sjukvårdare där hemma. Det här blir för många så här när man tar hand om sin närmaste där hemma. Alltså det blir en negativ anda och det blir mycket gnäll. Och man är trött och man orkar inte. Och det är jätteförståeligt. Jag förstår verkligen att hon är trött och blir irriterad på honom. Och jag tänker också så här, hon säger jag kan inte göra det. Han är ändå min man. Okej, men då måste vi hitta sätt så att du orkar vidare. Vad skulle du behöva för att orka vidare? Hitta någon hobby eller hitta något annat intresse eller gör saker tillsammans med dina väninnor. Hitta saker i vardagen som får dig att glömma, inte behöva ta ansvar och få egen tid.
Mm. Och jag vet inte sen hur det är med vården heller, men jag tänker att nu finns det ju, det pratas ju om hemhjälp och sånt här, att man nu skulle få någonting någonstans ifrån i alla fall, eller fast att kanske man kan be en släkting att hej, kan du sitta här och bara nu titta efter honom ifall han ramlar eller vad det nu sen kan vara.
Absolut, jag tänker de har också rest mycket. Nej, men kanske du ska resa själv. Ta en väninna med dig och far ut och res. Och så är det någon annan som tar hand om honom så länge ni är borta. Att liksom tappa inte de här sakerna som du mår bra av och tyckte har varit roligt i livet. Bara för att det har blivit så här. Och bara för att du inte kan göra det tillsammans med din man. För du kan göra samma saker tillsammans med någon annan också. Det är inte, du tar det inte ifrån någon fast du mår bra. Att när du mår bra då kommer också säkert antagligen den här andan hemma blir mer positiv.
Sen tycker jag nog också att en sak som är värd att lyfta här är att nu vet vi ju inte på vilket sätt han är sjuk, men hon skrev ju ingenting till exempel om minnessjukdomar. Så jag antar att den här mannen nu ändå är liksom klar i knoppen. Och jag menar, alla sympatier till att han känner sig gammal och sjuk och är kanske lite deprimerad också för att livet nu plötsligt blev på det här sättet. Det är helt förståeligt, men det ger inte dig rättighet att behandla din fru illa.
Nej, verkligen inte.
Du har ändå ett ansvar. Fast du är sjuk och trött och ledsen så ska du kunna tala vänligt till henne. Inte behöver verkligen du säga tack och hit och dit i varje sväng och så här, utan hon hjälper dig för att hon älskar dig och för att du är hennes man, men det hon ska kunna få i gengäld är åtminstone vänlighet.
så är det. Och därför menar jag att det här är ganska vanligt att det förekommer just när man tar hand om sina närstående, för att man blir också trött och man har på något sätt gör, de har levt ihop i 46 år. Och så blir det en annan vardag och han blir bitter och inåtvänd. Det finns ju faktiskt jättemycket grupper för sådana som tar hand om sina närstående. Jag tänker att det är kanske någonstans dit också hon behöver söka sig för att få liksom på något sätt lyftas upp lite och också kunna lära sig sätta gränser. Hur gör man när det blir så här hemma? Man får inte vara elak med varann, men det blir lätt så. Jag vet att det är så hos många, men man behöver få hjälp, kanske lite vägledning. Hur ska jag bemöta det här? Komma iväg, komma bort, få lite egen tid, så att säga. Mm.
Men tycker du, Malin, överlag, det brukar ofta vara så att det är småbarnsåren som är de där jobbiga, och det är då man går i parterapi eller just för att man ska skilja sig och så där, att de tänker att det är liksom 30, 40, 50 åldern när man går till parterapi. Går äldre människor i parterapi? Eller är det just så att när man ska inte vädra sitt smutsbyke offentligt?
Jag tänkte ju säga, det finns nog lite skam kring det där. Jag tror att vi har inte kommit så långt ännu, men när våra barn växer upp och när vi kanske är äldre, då kanske vi går i parterapi, för att vi har liksom kanske en liten annan norm idag än förr. Men nej, jag skulle nästan säga att jag träffar äldre i sexfrågor mera, när det börjar bli problem i sängen, men inte så mycket i sådana här relationsfrågor. Tyvärr, jag tror att det skulle faktiskt finnas väldigt många som skulle behöva. Men man håller sitt eget skit hemma liksom, inom sina fyra väggar. Det är lite så, tyvärr.
Tack Malin, till dig för den här gången. Du kommer att komma tillbaka nästa vecka. Då ska vi prata om just de här sexfrågorna som du också får hjälpa folk med på din egen mottagning. Kom ihåg att du som lyssnar, du kan alltid skriva till oss på relationspodden@yle.fi och sen kanske vi återkommer till din fråga här så fort som möjligt. Malin Wik Norman, tack till dig och vi hörs om en vecka.
Hej då!
Hej då!